enchanté.
Varmt välkomna ska ni vara till Totski 5 där vi går igenom alla lag och allting intressant inför sommarens EM. Och nu har vi kommit fram till grupp B. Ni som inte har lyssnat på grupp A eller de andra grupperna.
Gör det!
Exakt. I varje sånt här avsnitt i guideformat så går vi igenom de olika lagen och vad det är man ska ha lite extra koll på. Robin, du har satt tänderna i grupp B. Vad tänker du sådär övergripande?
Det kommer bli ett getingbo. Finland får väl eventuellt ursäkta, men att sen ha Tyskland, Spanien och Danmark att göra upp om bara två platser in i slutspelet.
Det är ju fiasko för ett land.
Ja, exakt. Det är ett land som får åka med svansen mellan benen, en förbundskapten som kommer vara ifrågasatt och spelare vars drömmar kommer lite ha krossats.
Är Finland helt att räkna bort här?
Ja, det får se
kanske. För mig är det. Alltså sett i den här gruppen är det 100%. Och sen kan jag tycka, alltså så här, det är större skräll ifall Spanien och Tyskland inte tar sig vidare än om Danmark.
Alltså Danmark har ju lite omständigheterna att ursäkta sig, men just att det är Tyskland och Spanien. Ja. Det finns den lilla brasklappen i sammanhanget, men det är klart att de ändå alltså, internt har en målsättning om att göra ett mästerskap där de går förbi gruppspelet. Så,
Men jag tänker på en sak här. Vi pratade i grupp A-avsnittet om lite odds och favoriter. Där finns Spanien till 4 gånger pengarna som är toppsidade. Och där finns Danmark, och visserligen lite bakom Sverige, men ändå som en av liksom topp 8, topp 9 nationerna.
Ja, och tittar vi på de andra grupperna så är det ganska uttalat ändå kanske på förhand vilka som är de två lagen som ska gå vidare. Det här är ju, även om då Tyskland och Spanien på förhand där är favoriter i sammanhanget, så Danmark och det här kommer bli kanske den ändå mest intressanta, där vi kommer att ha gruppspelsmatcher över hela linjen som betyder saker in i kaklet.
Det håller jag med om.
Och Robin, hur ser man mästerskapet? Jo, det delas av SVT och TV4 C More. Vi har just nu ett dundererbjudande. Kommer du ihåg koden?
VIP-sommar-tutto.
Nästan rätt. VIP-sommar-22-tutto.
22-tutto också.
VIP-sommar-22-tutto. Det är ju så att man ser inte bara EM nu i sommar på C More, utan där finns Champions League, seriala liga. Alla filmer, serier och barninnehåll får man på C More Plus, och nu är det halva priset med den här koden. Jag tänker såklart alltså, bortom fotbollen, du och jag som är barnföräldrar.
Småbarnsföräldrar.
Ja, exakt. Robin sa faktiskt barnföräldrar.
Jag fastnade, liksom, jag tänkte också på det.
I förra avsnittet. Men jag tipsar om Fartblinda med Varela. Otrolig serie. Du är mest inne på barninnehållet och kollar med.
Jag har ett par långa flygresor framför mig med barn i sommar.
Peppa Pig.
Det har de vuxit förbi faktiskt. Jag är lite, de är lite äldre, men
jag älskar Peppa Pig. Alberto Gilardino har ju Peppa Pig tatuerad.
Okej. Sidospår.
Jag tycker väl bra. Hur som helst, halva priset med koden VIP-sommar22tutto för C More Plus, med allt det här vi har pratat om. Men framförallt nu då, inför sommaren, man streamar matcherna reklamfritt på C More. Det är dunder, va? Var ska vi börja någonstans i grupp B?
Ja, men vi börjar ändå med det som har varit en mästerskapsmaskin i egentligen under decennier när vi tittar på damfotbollen, och jag tror de flesta svenskar och svenskor fortfarande drömmer ibland lite mardrömmar om.
Ni är förbannad bara jag hör det här landet.
Ja, men lite så, och det är ju ändå det stolta stora
Schwein!
Tyska maskinlandslaget. De har ju väldigt, väldigt stora meriter vi tittar historiskt, och som sagt, Sverige har fått smaka på det i mästerskapssammanhang. Tyskorna har alltså vunnit 8 av 12 EM som har spelats, och 5 av 6 sedan 97.
Svårt att plocka ut mästerskapsminnet.
Sjukt, liksom, eller?
Det är och de är ju OS-mästare 2016, dubbla VM-guld 03 och 07. dock inte tagit sig förbi kvartsfinal i VM och EM här de senaste. Mm. Så det, om man liksom ändå, kan det vara att vi är förbi den absolut tyska piken samtidigt?
Eller är man på väg tillbaka till någon slags peak?
Lite så finns väl finns risk vibbar för att det är beroende på hur man är lagd i sammanhanget.
Okej, okay, så att första kategorin som vi kallar för mästerskapsminnet, det är egentligen en jäkla massa.
Vad ska du välja
minnet
där?
Nej, alltså de har ju haft för mycket att fira egentligen, men det är ju klart att alltså, OS-mästare 2016, dubbla VM-guld 03-07, där finns att ta av, men det är det är ett tyskt landslag som har skämt bort folket där hemma med stora meriter. Ja. Och nu är väl frågan om de kan replikera detta i England. Det är ju lite viktig mark för Tyskland att komma till och kunna visa upp sig också.
Ja, men det är spännande, och jag tänker att vi grottar ner oss då lite extra i laget och börjar med kvalspelen. Misstänkte att de slaktar rätt ut.
Exakt. 8 segrar på 8 matcher. Mm. 46-1 i målskillnad.
Sådär, ja.
Ja, men Grekland, Montenegro framförallt, riktiga slagpåsar i sammanhanget. Mm. Sen hade man Ukraina och Irland. Ukraina var ju sen då i ett playoff, pratade vi om i förra veckan, mot Nordirland. Och sen så Irland såg vi ju Sverige har det ändå ganska tufft mot här under våren.
Kämpa lite.
Så det var ju, nu är ju detta kvalspelet något år gammalt med tanke på att hela mästerskapet sköts upp ett år också, så det kan ju ha hänt ganska
mycket. Det känns så sjukt när man tänker tillbaka på när EM-kvalet började. Alltså man får gå tillbaka till liksom 2020.
Ja, och det blir lite egentligen mer aktuellt kanske att titta på det som nu är VM-kval. Så det är också där får man hålla båda bollarna i huvudet, ja, vilka kval de egentligen har varit igenom. Men det som framförallt sticker ut för det tyska laget under det här kvalspelet, det är att 46 gjorda mål, som jag nämner, kan ni gissa hur många spelare de här 46 målen fördelades på?
Oj.
16.
Oj,
22 olika spelare. Alltså, det är ju helt,
du var
alltså,
med hela vägen. Du hade det på känn.
Alltså, jag hade det på tungan hela vägen.
Ja, men alltså, nej, men alltså att ha, alltså vi pratar truppbredd och vi pratar England med startelva, slutelva i förra avsnittet. Här har vi ju alltså truppbredd så det bara räcker, wow, och blir över. Ja. Klara Bühl gjorde flest mål, 6 mål, Lina Magul 5, Fregang på 4, massvis som spelar på 1-2, många som bidrar, och det kan man ju säga som styrkan i det här tyska laget, men kanske liten svaghet.
Man saknar spets lite grann.
Vem är det till slut du lägger upp avgöra det på? Vem ska göra det om det står och väger i slutskedet? Mm. Så, men ett imponerande kval såklart av Tyskland.
Imponerande kval, många målskyttar. Vem är det som förvaltar dessa spelare?
Ja, men vi har ju redan blivit förälskade i härliga namn, och Martina Voss Tecklenburg blev vi ju inte mindre glada av att få nämna ett par gånger i den här podden. Så,
Tekan.
Tekan.
Tekan. 54 år gammal, själv gjort 150 landskamper för Tyskland från 84 fram till 2000. Det är ju en spelare som har varit med och byggt tysk fotboll i stort sett. Skördat massvis med framgångar som spelare, spelat 3 VM, OS, 5 VM, eller EM förlåt, vunnit EM 4 gånger och så vidare, blivit utsedd till årets spelare vid ett par tillfällen i Tyskland.
Stark
också.
Status misstänker jag då på förbundskaptens roll.
Ja, det kan man ju lugnt säga. Har ju faktiskt också varit med att med Duisburg ta dem till det som då hette UEFA Women's Champions Cup. Det var, jag tror faktiskt bara det var året innan det i alla fall gick in och blev ett Champions League, alltså att de fick Champions League-namnet och statusen. Men bara varit tysk förbundskapten sedan 2019, hade dessförinnan haft Schweiz i 7 år.
Exakt.
Så det är ju där hon har lagt mycket grund i ett landslag som vi kommer att prata om i senare avsnitt också, som Sverige kommer att få lära känna. Men som du säger, såklart en stark status, men haft ett par resultat här i VM-kvalet som inte har imponerat. Förlorar ju med 3-2 mot Serbien till exempel, är ju ett av de här jätteländerna som faktiskt måste in och spela någon viktig match efter sommarens EM-slutspel. De är ju inte liksom officiellt färdiga för Australien, Nya Zeeland än. Så ja, mycket rutin, mycket såklart med allt hon har gjort så har hon ett förtroende, men det är också lite kniv mot strupen i förhållande till att det ska presteras.
Vad är det för typ av fotboll som hon bedriver då? Är det...
Nej, men det är ju också, ja, men det är ofta en 4-3-3 uppställning framförallt. Det som återigen som är lite, det är mycket spelare hon kan använda sig och har ju liksom laborerat väldigt mycket, har inte riktigt hittat den kanske exakta startelvan. Det kommer vi väl få se här de närmsta veckorna, hur man formerar det och vad man lyckas bygga upp. Finns jättefina offensiva spelare, Lea Kyllor, vi har Tabea Wasmus, Julle Brand, Clara Byl, alltså det är ett lag.
Poppen. Man handlar
om. Poppen, absolut. Jag menar, hela mittfältet, Oberdorf, det är Brits. Det är ett tyskt superhäftigt lag, men frågan är ju om man får ihop det och spelar ju Arnold Clark Cup också här i våras.
Gana Arnold Clark Cup.
Mäktiga Arnold Clarken, men kryss mot Spanien, sen förlust mot både Kanada och England. Så det återigen liksom ställs på prov och har inte riktigt levererat mot den typen av motstånd. Så,
är det det som är snackisen då som är nästa punkt här? Lite grann, att de inte har fullt ut lyckats.
Ja, men lite det. Sen är det ju en del skador. Jennifer Marusan till exempel. Korsband. Över 110 landskamper. Hade ju varit en jätteviktig spelare i det här laget. Melanie Lupoltz, också Chelsea-spelaren, hon är gravid och liksom har tagit, och det är alltså, fan, vi har pratat om utveckling vart vi är på väg med damfotboll, att man känner att man har den möjligheten.
Verkligen.
I den internationella klubblagsmiljön och få den stöttningen och kunna ta den pausen i livet för att sen också vara varmt välkommen tillbaka utan att det på något sätt är några konstigheter. Så ja, men också ändå det här, hur tysk landslagsfotboll, var är vi, var står den, kommer vi klara av det? Wolfsburg, vi såg deras frammarsch, men sen så fick man den där smällen först mot Barcelona på Camp Nou, samtidigt så gör man det jättebra hemma. Det är lite...
Men jag kan ju tycka att tyska fotbollen för några år sedan, precis som vi har pratat om mästerskapstitlar också för Tysklands del, men jag tycker andra länder har ju kommit i kapp senaste åren, och det tycker jag även man ser i landslagssammanhang, men det här är ju ett mästerskap som Tyskland har ju mycket att bevisa ändå. Så det ska ju bli väldigt spännande att se hur de står sig.
Ja, och mycket kommer ju åt, alltså, som sagt, det kanske inte är någon själv uttalad stjärna eller byggste, men om vi ändå tittar på vilka spelare och kanske kokar ner det till vilken spelare som i slutet.
Ja, spännande. Vem är MVP?
Ja, men jag har ju fastnat för det som jag tror kan bli en MVP i alla fall. Och vi pratar om Lena Oberdorf inför Wolfsburgs semifinal mot Barcelona. Saknades där, och man såg hur mycket hon saknades där, tyckte jag. Hon är bara 20 år gammal, redan gjort 26 landskamper, och hon hade ju kunnat vara stjärnskottet såklart i den här tyska truppen, men för mig så är hon en av Tysklands...
Men hon känns typ för meriterad för att vara ett stjärnskott, eller förstår vad jag menar?
Hon är ju
superung, men har ändå varit med så länge, och precis som du säger, så här, axlar ju redan en stor roll både i landslag och i klubblag.
Ja. Och jag tror, och här, hon har använts både som defensiv mittfältare och som mittback i det här tyska landslaget. Vi får se lite hur man väljer att formera det. Och sen kanske annars, om vi får bryta mallen och prata två stycken MVPs i sammanhanget, så är det ju Lea Kyllor och hennes målskytte som också antagligen kommer att bli väldigt viktigt. Om man nu går på henne, det är också det här återigen. Alltså, hon bör kunna vara en självklar nummer 9-spelare i det här sammanhanget. Men konkurrensen är också där, och vi får se lite vad Tyskland väljer. Men är i topp av skytteligan i det här VM-kvalet som pågår just nu. Gjort 11 mål, 2 assist. Och varit jätteviktig för Bayern München under säsongen. Men det finns... Ja. Det är två spelare som jag tycker sticker ut, men jag ser på Petronella som vill slänga in fler
grupp,
namn i mixen.
Jag gillar ju Svenja Hutt också i Wolfsburg, som vi har pratat ganska mycket om också under den här säsongen, och har gjort många fina prestationer, har varit jätteviktig för Wolfsburg, gjort lite mål också, men framförallt assist, har ju spelat typ inne mitt fält, ibland lite ytter, tia, men framförallt centralt skulle jag säga. Men också en viktig spelare som tror jag också kommer vara viktig för Tyskland.
Ja, och där är ju, jag tror att tittar man på tyska landslaget, är ju egentligen det svåra. Tar du de senaste kanske 7-8-9 startelvorna, så får du, det är som bara kasta in det i en tombola, du får ut 11 nya spelare varje gång. Du pratar om styrkan i många olika målskyttar. men också att många spelare har en stor flexibilitet i sitt spel och, och som du säger, kommer du ha med som mittfältare, kommer du ha med som en ytter, var kommer de placera alla spelarna? Mm. Så det tyska, alltså att kvalitet och potential och ett utbud av spelare finns där. Här handlar det bara om att få ihop det för tyskt det.
Vem är stjärnskottet?
Ja, men stjärnskottet, som vi nämnde, det finns redan etablerade spelare som är unga och väldigt, väldigt bra. Men en spelare som jag tycker ska bli jävligt kul att följa här och som jag tror kan ta ett ytterligare steg. Nu är hon redan klar, hon lämnar Hoffenheim för Wolfsburg, men det är Jule Brand. Ja. Har gjort 15 landskamper, bara 19 år gammal. Kommer ju som sagt lämna Hoffenheim för Wolfsburg, det blev klart redan i vintras. Men också där han spelar väldigt flexibel och hon kan användas. Spelat egentligen på alla lagdelar i Hoffenheim under säsongen. Ganska stor, stark, 1,77, kraftfull spelare. Men ses ju som kanske en av hela Europas mest spännande talanger just nu, skulle jag säga.
Det är skitkul att se henne i Wolfsburg.
Så återigen en spelare som lite beroende på hur man väljer att använda henne, hur Tyskland nu formerar sitt lag, men som kan få en riktigt, riktigt stor sommar.
Och vår gumma då?
Ja, men ska vi gissa vem vår gumma är? Nej, men vår gumma, det är ju ändå Tabea Wasmuth.
Jag tänkte säga Wasmuth. Men det har ju gått jättestarkt i Wolfsburg.
Ja, grym.
Ja, och där får man också se, jag nämnde Jule Brand som redan gjort 15 landskamper, och Wasmuth faktiskt bara gjort 15 landskamper. Lite av en late bloomer. Är ju ändå 26 år gammal. Haft en jättefin säsong i Wolfsburg. 13 mål på 21 ligamatcher, men framförallt 10 mål på 11 Champions League-matcher. Det var ju där som hon verkligen stack ut under säsongen. Och,
säger någonting inför...
Ja, men spelare som kliver ut på den största scenen, det är där man levererar. Och kommer säkerligen också stundtals vara ett offer för konkurrensen här. Vi får se lite vad tyskarna väljer, men där har vi också en spelare som kan komma
men
in
alltså,
och avgöra.
Det är ju en hänsynslös spelare. Hon bara skiter i allt och kör sin grej. Liksom. Jag gillar verkligen henne. För vi pratar om bombers så är ju hon verkligen en bomber. Och har varit otroligt bra den här säsongen tycker jag. För att det ändå var hennes första säsong också i Wolfsburg.
Ja, nej så... men ni hör ju, alltså, jag vet inte hur många namn vi har nämnt redan.
Jag gillar vad smutt. Alltså, jag tycker hon är svinbra. Och jag kommer följa henne lite extra och jobba henne lite extra också i sommar här. Så att, men det tycker jag är bra. Då har vi gått igenom då mästerskapsminnet, kvalet, förbundskaptenens snackis, MVP, vår gumma, stjärnskottet. Då finns det bara en sak kvar. Die Rubel.
Die Rubel. Och det är... att Tyskland åker ut i kvartsfinal. Så de går vidare från gruppen.
Ah.
Men sen rycker de. Sen
och vilka kan de möta där då?
De kan ju möta England eller Norge.
Just det.
Jag tror ju att de kommer komma tvåa i den här gruppen. Vi kommer komma till dem. Jag håller som gruppfavoriter här. Och jag tror de får England och en kvartsfinal. England, Tyskland. Ja, herregud. Det är inte konstigt att de här matcherna redan är i slutsal. Nej. Alltså Englands väg till en eventuell final är ju tack och hej och lapp på lucka där liksom. Och det den matchen, den ska man inte åka på någon av Sveriges, eller man kanske ska på Sveriges matcher och så bör man planera in lite annat. Alltså man får ju leta biljetter här och hålla koll. Men så Tyskland, de går vidare. Sen är det tack och hej.
Tack
och
hej i kvartsfinal då. Från Tyskland till
Spanien. Och det är så
den stora favoriten till att vinna EM.
Ja, faktiskt.
Precis. Och det har de ju byggt upp mycket på grund av såklart Barcelonas framgångar och det därmed lite Barça-fierade landslag de har. Men
hur många Barça-spelare är det?
Truppen är inte på.
Ja, men vad säger du på rak arm? Jag ser att
hälften typ i alla fall.
10 spelare i truppen.
Ja, jag säger hälften.
Så alla spelar inte? Alla spelar inte startar
med Barca.
Nej. Alltså
så man kommer med som reserv i Barca.
Du kan sitta bänk i Barca och starta för Spanien.
Ja, men det var dit jag ville komma.
Exakt. Ja. Men Spanien, om vi pratar mästerskapsminne och tittar historiskt så är det ju en ganska ung fotbollsnation i sammanhanget. Spelar ju första officiella landskampen så sent som 1983 mot Portugal. Tittar vi tillbaka så är det inte jättemycket stort att komma med. Bubblar ju till i ett av de här vi nämnde i förra veckan eller förra avsnittet med de tidiga EM-slutspelen. Tog sig till semifinal EM 97, men annars har man bara spelat EM 2013 och 2014. 17 och så VM då 15 och 19, så det är ju ganska
bästa position
på senare år. Man har inte tagit sig förbi kvartsfinal i något av mästerskapen.
Och är ändå oddsfavoriter.
Det är sjukt alltså.
Där snackar vi utveckling, snabb utveckling och vad som kommer komma om tio år i de här länderna.
Och sen ska jag säga, VM 2019 då vann man, eller man tog sig vidare från en grupp med Tyskland, Kina och Sydafrika. Man vann inte, ska absolut inte säga, men man tog sig vidare och sen så rök man mot USA därefter. Två straffmål.
Men jag tänker så här, Barcelona som förlorar mot Lyon ganska klart i Champions League-finalen trots att man var favoriter. Riskerar Spanien liksom att hamna där utan rutin och erfarenhet trots att man har så många bra spelare?
Ja, och det minns jag när jag var på Camp Nou i våras och så man pratar med folk där de tänker nog lite att Barcelona är Spanien. Det är klart att det finns en ryggrad. Det finns
man har ju sett tidigare att det är viktigt att ha en ryggrad för att man känner varandra i försvarsspelet och automatiserade spelet, att det är bra. Alltså, många italienska landslag som har haft Juventus som en ryggrad. Det har varit så i många länder. Bayern München i Tyskland och sådär. Så att det behöver inte bara vara negativt, så att säga.
Nej, absolut inte. Men det som kan vara risken är ju att spelarna är vana vid. Vi har pratat om att vinna med 5-0, vinna med 6-0. Spela ett väldigt offensivt. Hela tiden, det kommer vara. Det är annat motstånd. Och Barcelona gick på till slut plumpa. Man förlorar mot Wolfsburg borta. Man förlorar Champions League-finalen när motståndet skruvas upp till den här yttersta nivån. Och det kommer Spanien behöva vara beredda på här också.
Men jag tror samtidigt att det kan vara bra att ifall vi bara ser till Barcelona nu. För det blir ju lätt, så här, precis som du sa, det blir lätt att man tänker att bara för att Barcelona har gått så bra så kommer det spanska landslaget gå väldigt bra. Men jag tror också att det kan vara en fördel att man faktiskt åkte på den här smällen i en Champions League-final. För att då kommer man in med det här mästerskapet med en annan förståelse för att det kanske inte blir så enkelt. Och vissa grejer kommer vi behöva liksom skruva på. Mm. Och att man då, de Barcelona-spelarna, kan ta med sig det in till det här mästerskapet tror jag bara kommer vara en fördel för dem.
Ja, och vi kommer att återkomma till henne, men en sån som Alexia Putellas har ju såklart det med. Alltså, hon kommer gå rakt in i det spanska omklädningsrummet dag ett och säga, jag ska inte förlora någon jävla final denna gången, utan nu ska vi vinna.
Ja. Så, ja. Återstår att se om någon kommer dit. Kvalet, det betar man av enkelt.
Ja, men ännu ett av de här lagen som pulveriserade allting. Gick på en liten mina bortom mot Polen, kryssade 0-0, men annars 7 segrar och 48-1 i målskillnad.
Ja, men nästan som Tyskland då.
Ja, ska sägas lite dopad. Man vann de två sista mot Moldavien och Azerbaijan med 10-0 och 13-0. Jenny Hermoso och Esther González gjorde 5 mål var i sista, så det stack mig upp lite i skytteliga jakten där. Men, nej, men som sagt, såklart ett lag som vinner mer eller mindre allt man ställs mot i den formen, och har gjort på samma sätt i det här VM-kvalet som då nu går mot sitt.
Där har man inlett starkt också.
Ja, men det är 45-0 i målskillnad, vunnit allt, klara för Australien, bokat biljetter super. Allting.
Och vem är det som gör allt det här bra? Vem är förbundskapten?
Ja, men det är Jorge Vilda Rodriguez.
Jorge.
40 år gammal. Varit i landslagsorganisationen väldigt länge faktiskt. Redan sedan han var 29 år gammal. Varit involverad. En av de här tidiga som liksom valde tränaryrket och varit involverad i förbundsapparaten som sagt sedan mer än 10 år tillbaka. Både i U17 och U19 landslag. Varit med och lagt grund till väldigt mycket av det som är spanskt.
Säkert haft en del av de här spelarna redan
exakt,
i ungdomslandslaget.
Absolut.
Så.
Och lett A-landslaget sedan 2015. Saknas ju kanske då de här stora insatserna i mästerskapen.
Ja, men du ser det återigen där, rutinen som vi kommer tillbaka till. Erfarenheten för de stora matcherna och sådär.
Ja, och 2019, VM, straffläggning mot USA där man åker ut. Vi var inne på det förra avsnittet, EM 2017 var det straffar mot Österrike av alla lag. Det var ju såklart en match man skulle på pappret ha vunnit, men nu är ju kraven mycket, mycket större på Spanien. Spelar i grund och botten, en 4-3-3-uppställning. Kan alltid leka med siffrorna och kalla den 4-5-1 beroende på vilka man väljer på de här offensiva ytterpositionerna och hur man eventuellt fäller ner sina vingar, så att säga. Har det defensiva spelet i sig lite bättre än kanske det vi har kritiserat Barcelona för, tycker jag. Spelar ju den här Arnold Clark Cup då, som vi nämnde, med Tyskland, där de mötte England, Kanada och Tyskland, släppte bara in ett enda mål och har faktiskt på sina 24 senaste matcher sen 2020 bara släppt in 4 mål. Det är ju otroligt solitt.
För det första du tänker på är liksom på Theas och den stora anfallskraften, kreativiteten, men här finns också ett bra försvar.
Ja, och det kommer ju vara det som antagligen är, om de ska gå hela vägen, så är det ju snarare det som kommer att tror jag fälla avgörande, att det sitter.
Finns det någon snackis här i Spanien?
Ja, men det är ju såklart återigen. Det blir väldigt mycket kring Alexia Putellas, men med Ballon d'Or i bagaget, hur det här laget såklart barsafierat och hur man nu ska ta sig hela vägen. Vi pratar oddsfavorit hos många spelbolag, eller i alla fall i den absoluta toppen. Det är de som ska vara med och göra det. Men då samtidigt att man har det ganska tufft, då skulle man inte vinna gruppen återigen, då är det de kanske som står mot ett eventuellt England i en kvartsfinal. Så det är ett landslag som kommer ha mycket press. Alltså, de är väldigt förhandstippade och alla tror så himla mycket om dem. Men samtidigt finns det en ganska tuff väg de ska gå. Så jag tror, alltså snackisen från spanskt håll är ju såklart att vi ska vinna allt. Men jag tror att alla som sitter lite utifrån börja lägga de här pusslen och säga att det blir inte så jävla lätt för dem.
Den sidan är ju tuffare, tycker jag, än Sveriges sida.
Verkligen. Och som sagt, vi har ju potentiellt då 2 kvartsfinal på den sidan.
Och lite viktigare att vinna gruppen där, känner jag också. För att undvika hemmanationen.
Ja, nej, så det här kommer att vara stentuff.
Känner att jag inte hoppar på 4 gånger pengarna vart hos Betsson.
Vi kommer tillbaka till vad man ska, ja, men, vad
lite
man ska tänka
känner
på.
Jag här nu när vi går vidare till nästa kategori. Vem är MVP här? Ja, vi har Ballon d'Or-vinnaren. Ja. Det är på Theas. Men om du, eller vill du säga någonting om henne utöver allt som är sagt sådär?
Nej, egentligen inte. Men det är väl framförallt den här.
Hur gammal är hon nu?
28.
28.
Ja. Men nej, och alltså och för hennes
del. Det är hennes mästerskap
lite. Ja, du väntar ju VM redan nästa sommar med tanke på att det här är ett uppskjutet mästerskap.
Min kompis Christian Borrell brukar alltid säga att det är dåligt att vinna EM. För då går man dåligt sen i VM.
Ah, okay.
Och så fick han ju rätt då med Italien som vann EM och sen inte ens gick till VM.
Nej, faktiskt.
Så det kanske är bra då om Spanien inte vinner.
Jag tror redan hon känner att den där Champions League-finalförlusten är tillräcklig med motgång för att det är dags att börja kompensera. Och där, alltså, det är ju återigen individuella priser hon har ju haft en fantastisk säsong, vad hon gjorde förra året och allting, men det är ju nu det ska avgöras. Det ska kokas ner till ett landslags en framgång.
Men man har ju också så sjukt höga förväntningar på henne. Alltså det blir ju så, bara för att hon nu har vunnit Ballon d'Or. Det har gått bra i Barca. Hon har gjort mål. De har vunnit 30 av 30 matcher. Alltså man har ju så höga förväntningar på speciellt henne.
Men finns det någon bakom henne som är lite MVP?
Men där finns ju massa, tittar vi offensivt, jag nämnde både Jenny Hermoso, Esther González, Hermoso från Barcelona, González från Real Madrid. Det kommer ju vara jätteviktigt att man får igång målskyttet här. Bon Mati brukar...
Jag gillar ju henne.
Det är hennes gumma i sammanhanget. Det är min gumma. Men samtidigt så, alltså styrkan i att det här spanska landslaget ser ut att ha byggt en defensiv grund att stå på för att ge alla de här stjärnorna offensivt chansen att flöda och kunna få ut sitt max. Så det är ju ett Spanien som kommer vara fantastiska att följa.
Hur känns målvaktspositionen där i Spanien?
Nej, men det är ju Paños i Barcelona som står också där. har ju inte släppt in så mycket mål under säsongen.
Alltså, risken är bara att hon inte har fått så mycket skott på sig.
Nej, men sen har hon ju också en annan gumma jag gillar, Mapileon, i Barcelona mittback, som jag tycker är otroligt bra. Mm. Jag har tittat mycket på henne som spelare själv också. Ja, även fast hon är inte jättegammal, hon är 26 år. Men tycker jag är en väldigt modern inneback och otroligt trygg med boll. Och kan ju då hitta ett fint samspel med Paños i mål.
Mm. Men vem är vår riktiga gumma här då, Robin?
Ja, men min gumma i alla fall, det är Claudia Pina. Också från trumvirvel Barcelona.
Hon är grym.
Hon är riktigt bra.
Ja, och hon skulle nu kommer vi komma till ett stjärnskott som när vi pratar när vi pratar just
vem är
nu
stjärnskottet? Så, vem är vår gumma?
Men när vi pratar just nu så är ju inte den spanska truppen officiell och här är ett stjärnskott som jag tror ligger på den absoluta gränsen. Hon är uttagen i bruttotruppen på 28 spelare när vi sitter här och det är Salma Parejo. Därför också det spanska uttalet. ursäkta om det skulle vara så, men hon är bara 18 år gammal. Här pratar vi anfallare som kan få de här superinhoppen. En spelare från Villarreal, av bara det känner man ju att man vill nämna en spelare som inte kommer från Barcelona, men har varit med i...
Spelar snart där.
Ja, men lite så. Varit med i spanska U17-lag som vann EM i Litauen 2018 och vann VM i Uruguay samma år, och då var hon alltså 14 år gammal när hon var med i de här trupperna. Wow. Så det är ju en supertalang. Etablerade sig framförallt under våren i Villarreal. Gjorde, jag tror hon startade 5 av de 6 sista matcherna. Gjorde 3 mål där, så har liksom tagit den här ytterfilen rakt in i bruttotruppen. Som sagt, där får jag
vi reservera oss.
Men om inte annat har jag en annan då. Alltså om inte hon är med, Olga Garcia i Real Madrid, 21 år gammal, tycker jag har gjort en jättebra säsong där, och det är en spelare att hålla koll på ifall nu inte din gumma är med.
Inte min. Ja, mitt stjärnskott, min gumma.
Nej, ifall ditt stjärnskott inte är med.
Ja, då har vi Garcia.
Ja, Garcia, ytterligare otroligt snabb, en mot en, teknisk, ja, en riktigt bra spelare.
Nej, men då, om vi bara, men Claudia Pina då, som min gumma i sammanhanget, kunde jag varit ett stjärnskott där också då, alltså bara 20 år gammal, men ja, man kan ju spela både på mittfältet och i anfallet. Det har ju haglat in alltså fantastiska mål från henne, både mot Real och Vol, och det älskar jag, alltså båda de här två Camp Nou-matcherna med 90 000 plus på läktarna, då gör hon alltså drömmål mot Real Madrid. Sen går hon in drömmål mot Wolfsburg. Alltså det finns, hon erbjuder så otroligt mycket. Debuterade i Barcelona redan som 16-åring. Har varit ute på lån i Sevilla förra säsongen, men har ju nu etablerat sig i det här otroligt starka Barcelona-laget. Så blev 24 matcher, gjorde 14 mål i Barcelona den här säsongen. Bara
så
jävla
kvickig. Men ska vi bara sätta ner det. Ditt stjärnskott, om nu inte...
Om inte Para Juejo är med, då är det Garcia.
Då är det Olga Garcia. Ja.
Och vår gumma är...
Är Claudia Pina.
Ja, men det håller jag med om. Jag kan ha henne som gumma. Ja, jag har henne som gumma.
Underbart. Ja, men då börjar man få lite koll här på Spanien. Vad tror vi då om dem? Vad har vi för... El Rubelo.
Det är att det här solida defensiva arbetet de har lagt som grund kommer att öppna upp för fredighet offensivt, och att det blir över 6,5 olika målskyttar i det spanska laget. Så minst 7 spanjorer kommer att hitta, eller spanjorskor säger man, hitta målet under mästerskapet.
Roligt, det är ett Gusten-spel. Han gillar ju att spela.
Ja, men jobbar många i olika. Det kommer som sagt, framförallt Finland kanske. Det är där.
Ja, det är ett bra spel.
Ska vi ta oss till Finland då, tredje laget i den här gruppen? Är du sugen på det?
Ska vi inte börja med danskarna?
Tutski 5 är sponsrade av Circle K. Där är du inte lite ofta, Robin.
Ja, men det, jag kan inte sticka under stolen med det längre, utan det blir en del extra stopp. Bara för att det är så jävla trevligt ibland faktiskt.
Ja, men det är ju så. Circle K, de har ju precis allting som man behöver när man ska ut på vägen. Och jag tänker nu inför sommaren också. Det blir en del pitstops, och då kan man ju både tanka bilen och man kan också ladda bilen. Känn på det här. I appen Circle K Charge så kan man registrera ett konto, och så kan man betala på ett väldigt enkelt sätt digitalt. Och så kan man se i appen då var deras laddplatser finns och vilka som är lediga nu.
Vet ni vad jag tänker? Nej. De tänker på miljön.
Jajamensan, det gör de. Det finns laddplatser över hela Svea rike, så när ni ska ut och bila i sommar, så se till att ni har laddat ner appen Circle K Charge. Och som Robin var inne på här tidigare, goda korvar.
Oh, ja, det är trevliga grejer.
Alltså, ska man ut på vägarna här nu, då ska man dit. Sommarlotten har de återigen lanserat. De hade förra året också. Det är så trevligt när man går in och så handlar man, så får man den där sommarlotten
i
handen.
Och en god kaffe och behöver bra grejer när man är ute och åker.
Du nämnde kaffet. Helt ärligt, riktigt grymt kaffe på Circle K.
Vet du vad de också oftast har? Så här nyheter när det kommer till choklad, kakor och sådana grejer. Ja. Alltså jag älskar ju sånt.
Ja. Du älskar sånt, då älskar du Circle K. Vi säger stort tack för att ni är med och mejlgör Toto 5. Ja, men då kör vi danskarna. Du får ju ta det vart du vill. Alltså. Bara styr kosan någonstans.
Ja, men jag styr den mot mina breddgrader helt enkelt.
Ja,
jag har ju danskarna bara en bror.
Har du en extra tumme?
Ja, men det gör jag. Man hatar ju inte när vi ska skänka Skåne till Danmark egentligen. Nej, det kan man ju lite positivt inställd till.
Jag är med och gräver varje år.
Ja, nej, men Danmark har man såklart en... Jag har i alla fall en viss kärlek för det här landslaget. Och,
där har man lite mästerskapsminnen.
Ja, men det har man ju. Där är det ju framförallt, om vi bara tittar tillbaka till förra EM, eller förra Europamästerskapet i Nederländerna, så var det ju finalspel mot Holland. Nu blandar vi friskt Nederländerna och Holland. Tycker jag känns skönt.
Jättebra. Vi fick ju faktiskt vi fick en liten uppläxning här från en av våra lyssnare. Att, man säger inte Holland, man säger Nederländerna.
Ja, i folkmun heter de Holland.
Ja. Och, och det var ju såklart ett mästerskap där mycket handlade om Pernilla Harder och Nadja Nadim, som vi kommer att återkomma till. Men förutom den här insatsen 2007, det är ju den riktigt stor också, så har man kanske faktiskt legat en bit bakom både Norge och Sverige om vi tittar på den skandinaviska fotbollen. Men gör ju väldigt, väldigt mycket rätt som dansk fotboll generellt gör just nu. Man är redan klara för Australien och Nya Zeeland. Man var ju en kvalgrupp där Ryssland var involverade. Nu är det ju officiellt att de inte kommer att vara med och sådär. Och har också blivit semifinal 2013 och 2001 i EM-slutspel. Men 2017 såklart det som sticker ut. Och de går in i detta och känner att de kan störa. Nu har vi pratat Tyskland och Spanien som kanske stora giganterna i gruppen, men det här är ju Danmark som vet vad de kan göra på den här scenen och som nog är beredda att förstöra festen för övriga.
Och hur tog de sig till mästerskapet?
Som så många andra så gjorde de ett otroligt starkt EM-kval. Vann 9 av 10 matcher, 48-1 i målskillnad. Italien gick i stort sett lika starkt bakom.
Exakt, för det var fight alltså.
Ja, men precis. Det blev direkt avgörande i de två sista matcherna. Det var lite också covid-påverkat, så att Danmark och Italien möttes i de två sista gruppspelsmatcherna. Då alltså både omgång 9 och 10. Danskarna vann med 3-1 borta först efter två mål av Nadja Nadim. Och sen så kunde ju Danmark då bara stänga igen på hemmaplan. 0-0 hemma mot Italien och ta det sen. Som det ser ut då så kunde också det lag som inte vann där blev ju den bästa tvåan. Det var också så Italien sen bokade sin plats. Så det var kanske petitesser i sammanhanget, men har ju ändå gjort att danskarna och där kanske de är lite sura då. De kommer före Italien, men Italien kanske på pappret har fått en lite lättare grupp. Så det är väl kanske faktiskt det man är lite bittra över. Och sen så, om man bara tittar nu på senare tid, så fick vi inte se dem så mycket i Algarve Cup. De lämnade ju det efter första omgången på grund av covid och skit. Så i förhållande till sin ranking och sidning, så det är lite tufft för dem att de har kommit in i den här gruppen. Marginalerna på rätt sida så hade de kunnat få det lättare.
Om man kikar på förbundskaptenen då misstänker att det är rutinerat.
Ja, men det är Lars Søndergaard.
Den jäven
tog över efter den här fina EM-sommaren 2017, så han har ju lett laget sedan dess.
Har haft ett par coronaår då.
Ja, det är ju precis. Det är ju lite vakuum, inte så mycket att egentligen bedöma det på. Har kontrakt över VM-slutspelet nästa år också. Kommer från ungdomsverksamheter inom pojkfotbollen framförallt faktiskt. Och har också varit tidigt involverad faktiskt i RB Salzburg, alltså Red Bull-koncernen. Ah. När de tog upp den. Och det kanske det som också har influerat lite i att man spelar ofta en 3-4-3 uppställning. Ganska offensivt viktat. Vi har ju framförallt Real Madrids Sofie Svava som gick från Wolfsburg i vintras. Viktig ute på vänsterkanten. Pernilla Harder kan man ju egentligen placera lite över. Brukar ofta få kanske till vänster i den offensiva trean. Sen utgår hon, alltså vi ser ju henne alltid egentligen utifrån där hon känner att hon fyller mest funktion.
Roterar mycket.
Ja, men ett lag som vill spela väldigt mycket fotboll. Vi ser det danska herrlandslaget har under bara de senaste åren etablerat en otroligt fin fotboll och kan med den ta sig an de absolut bästa lagen. Och det här är ett damlandslag som hoppas kunna göra väldigt mycket och replikera kanske den succén som herrarna hade förra sommaren. Så det ska ändå bli otroligt jävla spännande faktiskt att följa det här.
Är det det man pratar om? Är det det som är snackisen, att dansk damfotboll också är på väg framåt?
Det är ju det, men det kanske får ursäktas lite då av Nadja Nadim och hennes kamp mot klockan. Då kanske vi har svaret när folk lyssnar på detta, om hon kommer med i truppen eller inte.
Hon har ju varit skadad, ska jag säga.
Varit skadad, gått en lång kamp mot den klockan, och mitt i allt det dessutom då har dragit ner väldigt mycket rubriker kring sitt lite svajande kanske fram och tillbaka kring inställningen till Qatar.
Exakt, för att jag var lite snett på det i ett avsnitt som många av våra lyssnare liksom har uppmärksammat och sagt till oss. Hon har ju varit ambassadör för
Ja, och där kan man väl kanske, om vi i alla fall ska ge en nyans åt det, att du är snett på det kanske inte helt rätt, för att hon
det
var ju
på ganska,
ja, hon var ju ganska tidig och har lyft frågor kring mänskliga rättigheter. Hon är ju själv utbildad läkare. Det är ju vi har pratat om en supermänniska i förhållande till hennes bakgrund och vad hon har gjort, men där hon då svängde, eller den delen hon ville nyansera kring Qatar, det var ju framförallt deras bistånd i förhållande till de afghanska kvinnornas rätt att spela fotboll när talibanerna tog över Afghanistan. När
det valde en sakfråga.
Ja, nej, men det var ju också, alltså det här var ju, vi hade ett hundratal kvinnor som var direkt egentligen hotade, för du får ju inte utöva en idrott som kvinna i Afghanistan när talibanstyret tog över. Så där gick ju Qatar in och hjälpte till med att evakuera och se till att sätta dem här i säkerhet. Och det var ju den delen i Qatars liksom agerande som hon ville uppmärksamma och faktiskt visa att det finns en sida. Sen är hon också den första att säga, sen finns det andra saker som är något helt annat. För det. Men att det är en snackis i alla fall, och vi får väl se exakt vad som är också.
Om hon är med.
Ja, och vilken form hon kommer med i så fall.
Rent sportsligt liksom är ju det en snackis i sig. Hennes vara eller inte vara, nu vet vi om det när avsnittet kommer, men det är ändå intressant att det har varit en snackis och hennes skada, så att folk tar med sig det in om de ser henne eller inte ser henne. Och ju varit tillsammans med Harder liksom den stora symbolen för dansk damfotboll. Verkligen. De senaste åren.
Ja, och med det så kommer vi egentligen till det som är MVP.
Ja.
Föga förvånande. Pernilla Harder, såklart ligamästare 7 säsonger i rad i tur och ordning, först med Linköping, Wolfsburg ett flertal gånger, och Chelsea de senaste åren. Men det, ja, men en mästare rakt igenom.
Hur gammal har hon blivit, Harder?
29. Alltså, som sagt, har ju
född 92.
Ja, och framförallt, alltså, hon debuterade i landslaget när hon var 16 år gammal, så hon har ju alltså på 13 år gjort 131 landskamper, 67 mål. Har ju haft en del skadebekymmer den här säsongen, blev bara 16 ligamatcher för Chelsea, hon har bara spelat 3 av Danmarks 7 VM-kvalmatcher, då är det här kvalet återigen som vi återkommer till, men var ju en gigant i det EM-kval då som tog Danmark till det här mästerskapet, och gjorde hon 8 mål på 10 matcher, låg bakom det mesta egentligen, och det är svårt att kanske hitta någon så här tydlig MVP i något annat lag. Det ska Danmark ha en chans, så är det en Pernilla Harder som har skakat av sig alla skadebekymmer, som kommer in här taggad till tänderna, beredd att göra väldigt mycket, kommer behöva ta ansvar både offensivt och defensivt, men såklart så är det ju spetsen offensivt som kommer behöva avgöra matcher också för att Danmark ska...
Ja, men det är en tuff grupp också, ska ju sägas liksom.
Ja, men sen återigen, om vi pratar om mästare, hon trivs på den här scenen. Hon kommer ju taggas, med all respekt så kommer hon ju taggas mer av att gå in mot Spanien och Tyskland än Finland.
Alltså, nej, men verkligen, hon är ju en sån spelare. Ja. Om de här stormatcherna, hon vill ju spela de matcherna, och jag tycker man ser det på hela henne när hon spelar de här matcherna också. Vi såg också så här Chelsea mot United, och liksom den vinnarskallen som hon faktiskt besitter, och hon får med hela laget i det, så att det är 100% MVP utan tvekan.
Ja, och Chelseas avslutning där led man ju sig till, det var kämpa in bollar i slutsekunder, vända matcher, och Pernilla har det i sig, så hon hade väl kunnat vara allt och lite till i det där danska laget egentligen, men MVP är hon, absolut.
Vad har vi för ungt stjärnskott då i truppen?
Ja, men det har vi ju då, den som, kan du tänka dig vad hon kallas, den näste Pernilla Harder.
Såklart.
Hon blev väl till, ja, nu får vi se vem det är i och för sig, för det här var jag lite före.
Ja, men det är Katrine Möller Kyl.
Det var inte jag tänkte på.
Nej, det är spännande. Min gumma i alla fall, eller inte min gumma, men det är vårt stjärnskott, tycker jag. Återigen, kan också vara på gränsen kanske till den här truppen, vi får se, men född 03, fyller 19 bara några dagar innan den eventuella premiären, så har gjort 9 landskamper landskamper, har varit etablerade i de senaste trupperna, startat i ett par av matcherna nu på senare tid också, kan användas egentligen från allt på centralt mittfält och framåt, men mest som en av två centrala mittfältare sen hon fick chansen här för ett drygt år sedan.
Och är ju en av de här produkterna som har kommit fram från Nordsjällands framgångsrika satsning. De är ju bra på flicksidan och de kör ju satan. Jag vet ju det. Som har dotter som är 13 själv, alltså i de här inbjudningsturneringarna. Vi ska möta Nordsjälland 2 gånger i år till exempel. Så att det är något som händer där. Ja. Att de får se upp. Just när det gäller våra tjejer så har de inte mycket att komma med. Men det är en... Det är ju en akademi som verkligen fostrar fram spelare. Hon är lite ett körsbär på den tårtan. Man pratar väldigt mycket om henne.
Petronella hade
Nej, men nu är hon 24 år gammal, men det är ändå en spelare.
Då var hon ju inte ens med på min lista.
Nej, och jag såg det att hon är ju lite för gammal, men det är ändå en spelare som det har pratats väldigt mycket om. Signe Brun, som ju också vann årets spelare i Danmark den här säsongen. Gick ju till Manchester United i vinterfönstret och kom från Lyon, eller utlånad egentligen nu, så är det klart att hon inte ska tillbaka till Lyon, utan hon snackar som det är City och Chelsea, massa olika lag som det riktas till.
Redan
exakt. Så att det är ju absolut, hon är inte så ung så att hon kanske är ett stjärnskott att ha liksom koll på, så det håller jag med om, men det är ändå en spelare som det snackas mycket om.
Ja, men så är det absolut, och hon ska ju verkligen nämnas i sammanhang bland viktiga spelare för det här danska laget.
Stor, stark, nästan 80 liksom. Man ser henne på planen när hon liksom väljer.
Ja, så hon är enorm.
Ja. Ja, nej, men så där finns också offensiv power i henne. Men
vår gumma. Ja, det är det du vill, jag ser ju det. Du har ju någon som
jag nästan bara med för att jag vill säga namnet. Sen är Trullskarl.
Ja, vet du, jag tänkte alltså, säga det. Det är ju din gumma, Tompa.
Det är
Tompa.
Min gumma. Alltså, jag omfamnar det 100%. Vilken jävla superstar aura.
Nej, men alltså, hon är ju navet på mittfältet, ett bultande hjärta.
Det är tatueringar och det är färgat hår och det är liksom en sån jävla attityd ute på planen.
Men alltså, det här var ju så roligt också när jag såg henne i Rosengård när hon spelade för några år sedan. Hon har ju, det är något så här, hon viker ju upp vänster arm och typ höger shortsben. Det är ju något sånt.
Hon har grejer för sig.
Nej, men hon har grejer för sig. Och då blir man så här, vad håller hon på? Alltså, vad är det här liksom?
Sen smäller hon dig på
mitten. Nej, men då visar det sig att hon har ju en tvillingssyster. De ser identiska ut. Alltså exakt likadana. Då har ju hon tvärtom när hon spelar.
Aha, så det har varit sättet att kunna särskilja dem. Ah, du ser.
Ja, fast då börjar man ju istället... Vem var det som hade vänster?
Jag vet.
Ja, alltså, du vet ju skillnaden, men du vet ju aldrig vem som är vem.
Nej,
bara
ingen aning.
Hon har hunnit bli 33 år.
Ja, och 160 landskamper. Som du säger, ni nämnde, Rosengård gjorde över 100 matcher där mellan 2017 och 2021. Är Reading nu. Kontrakt till 2024. Reading. Och ja, men det är, alltså, nu väntar ju eventuellt även ett VM-slutspel för en, men det kan ju vara liksom sista stora chans. Så det är klart att vi unnar henne ett riktigt jävla fint mästerskap.
Ja, men ni som kommer kolla på mästerskapet, och det gör ju alla som lyssnar på det här, ni kommer se Sanne Trullskard om det är så att hon spelar.
Och sen vet ni inte om det är hennes tvillingssyster i och för
sig. Nej, bara i
det. Hon är också.
Nej. Men jag tycker det finns ju spelare ifall man bara ser till Häcken. De har ju faktiskt Stine Larsen och Gail Jensen i Danmark också, som är två spelare som har gjort bra prestation i Häcken än så länge också.
Ja, båda två har haft en fin vår här.
Verkligen. Alltså,
Stine Larsen var vi kanske lite osäkra på inför, om hon skulle...
Ja, det är ju inte min gumma.
Nej, och det är ju inte... Och liksom också så här, ta över Stina Blackstenius-rollen, men har ju absolut gjort det godkänt utifrån hennes förutsättning.
Sen har
Gail Jensen tycker jag har varit bättre igen. Ja. Alltså, hon är ju superfredig i sin offensiv, så... Ja.
Sofie Junge Pedersen signar ju nytt med Juventus nu också på innermittfältet, så att de har ju ändå bra spelare. Veje spelar Rosengård, vänster ytterback, också en bra spelare. Kanske inte har varit på topp under våren, men ändå en bra
spelare. Men de är alltså en utmanare till Tyskland och Spanien om att ta sig vidare. Det hade såklart varit kul för Danmark, men jag menar en stor jävla skräll om inte Tyskland och Spanien går vidare från den här gruppen. Men vad är din...
Rubel? för att det ska vara möjligt att ta en av de där platserna istället för Tyskland eller Spanien, så är det ju att Pernille Harder levererar. Och därför har vi spelet att hon gör över 2,5 mål. Vi är lite snälla, vi får se vad Betsson säger om linan där. Mm, men tre mål kommer man behöva från Pernille Harder för att det ska bli en fin dansk EM-sommar.
Och ni som,
då gäller
ni
att som hon är för Finland, alltså då behöver hon leverera mot Finland, tror jag.
Hon ska göra två där i alla fall.
Ja, så det
hon så sticker hon in med en balja till. Ja, men det är fan smart tänkt där. Det kanske blir över 3,5. Ni hittar oddsen under godbitar boostade odds borta hos Betsson. Och det gäller att man är 18 år fylld om man ska spela hos stödlinjen.se finns om man har problem. Det var Danmark.
Det var det.
Ah, jag känner att jag är så här, jag gillar Danmark.
Du gillar Danmark.
De härliga. men fan, det blir tufft alltså.
Jag tror också det.
Ja, vi får se. Jag har känsla. Jag har känsla
för det. Om det blir tufft för Danmark, hur jävla tufft blir det inte då för Finland som är med Perkele?
Det var att låsa in sig i bastun och slänga nyckeln.
Där har vi lite koll på kvalspelet. Hur tog de sig till EM?
Man gjorde ju faktiskt ett imponerande EM-kval. Man var ju lite i en sån här grupp där man slapp en av giganterna. Så de var ju en grupp med Portugal och Skottland som kanske alla tre lite ändå ligger på ganska samma nivå. Men man vann 7 av 8 matcher plus att man spelade ett kryss. Så det är ju jätteimponerande det EM-kvalspelet från finskorna. Och vi har ju sett dem starka och tunga mot Sverige i det som är ett VM-kvalspel just nu. Samtidigt då så har man ju slarvat bort lite chansen här. Irland hemma, tappar man börjar Slovakien borta och nu måste man ju troligen avsluta med seger borta mot Irland och sen slå Sverige som i slutändan är klara och allting, men troligtvis så får man ju räkna bort en VM. Det är som bäst en kvalplats eller en playoffplats man kan ta, ska jag säga. Det är ju Sverige som redan är klara från den gruppen. Så det är ett finskt kval till EM som imponerade stort, men det har varit lite tuffare senaste året.
Historiskt då, Finland, har de något mästerskapsminne eller en stor prestation någon gång?
Ja, men det är, tittar vi tillbaka till EM 2005 i England, så tog man så faktiskt hela vägen till semifinal och sen så hade man ju hemma EM 2009, då tog man sig till.
Då skulle det smälla.
Ja, men det skulle det väl. Det blev bara kvartsfinal den gången. Så,
det är väl ändå en bra prestation av Finland så att säga.
Det tycker jag. Alltså, yes. Finland räknar inte jag med ens att gå vidare från någon grupp.
Ja, man räknar inte att de ska vara i mästerskapet.
Fast på ett sätt så här, på flicksidan så är de ju alltid bra. Ja. Alltså HJK de här åker ner och vinner Barcelona och de, alltså fortfarande än idag, så att jag menar, de har grejer på gång hela tiden, men de verkar inte riktigt kunna få slå den här superspetsen.
Nej, fast vi gör ju det nu i damasvenskan. Vi har väl hur mycket många, finska spelare som helst.
Ja. Ja, men så är det ju verkligen och det är ju, kommer det, ju genomsyra.
Är det ett gäng där också?
Ja, absolut.
I laget.
Och jag tror många som har man suttit och följt damallsvenskan den här säsongen så kommer man ju känna.
Vad har vi för spelare så här på uppstuds?
Oj. Vänta. Danielsson i AIK.
Ja, så hon värmde upp och startade inte alls i AIK.
Nej, och hon hoppade in nu.
Nej, men vi har Linda Sällström, vi har Jutta Rantala.
Henna-Rika Honkanen, Umeå, henne diggar ju jag. Stor, tung, liksom bara riktig bomber i Umeås lag. Det var ju ett stort nyförvärv, ska ju sägas också, för Umeå när hon kom. Född 94.
Ja.
Din gumma.
Ja, lite så skulle jag faktiskt kunna säga. Sen är ju din uppgift att ta fram de här olika kategorierna, men jag tycker mycket om henne, ska jag säga. Men många spelare...
Engman ska vi säga också.
Engman i Bayern. Som har fått gå ner och spela ytterback, högerback.
Jajamän.
På slutet kan du användas på olika positioner. Många i alla fall i allsvenskan.
Ja, vi får se vilka av dem som till slut, kanske folk vet nu, men vilka som tas ut i truppen till slut av Anna Signul.
Ja,
förbundskaptenen. Svensk förbundskapten från
även där.
Falun som rattade de finska lejonen och har ju varit en del av svenska fotbollsförbundet tidigare. Vet att hon var väl involverad både U16 och U18 landslag kring lite innan millennieskiftet och strax därefter. Och sen så har hon ju hon i Skottland framförallt, så det är ju brittinspirerat. Hon var ju i Skottland i 12 år fram till hon tog över Finland 2017 och var ju då den som ledde Finland till det här EM-slutspelet, och ja, men med tanke på att man hade missat en del mästerskap tidigare, och har faktiskt den högsta vinstprocenten av alla finska förbundskapitäler genom tiderna. Vunnit 15 av de 29 matcherna man har spelat. Och har ja, men kanske föga förvånande med tanke på svensk skolning och skotsk inspirerat, så är ju väldigt mycket grundtrygghet i en 4-4-2-uppställning. Men i kvalet har man faktiskt experimenterat lite med en 3-4-3. Alltså vi får se vad man väljer där. Men en grundtrygghet finns såklart i den här 4-4-2-uppställningen.
Jaha, Finland kliver in med Danmark, Spanien och Tyskland i samma grupp. Jag tänker att snackisen måste ju vara att hur fan ska vi få till detta?
Hur fan ska det här gå?
Ja, hur fan ska det här? Nej, och där var vi inne på lite Nordirlands situation i grupp A. Det handlar ju för Finlands del här väldigt mycket om att komma ut med heder i behåll. Såklart ett nordiskt derby mot danskorna, där man kanske ändå känner att den största möjligheten till poäng finns. Men det är ju på förhand så lite svårscoutat lag med Finland, exakt vad man kommer att välja att ställa upp med. En del spelare som går lite kamp mot klockan, som man såklart följer där hemma med hur starkt laget kommer att vara när det väl kommer till spel. Har höjder i spelet. Som vi såg mot Sverige i, nu var det väl i vintras vi mötte dem i kvalet. Liksom. Men,
det är ingen slag på sig.
Nej, men alltså, ifall man tittar också på vissa spelare de faktiskt har, ifall vi bara pratar damasvenskan, så har man ju många spelare där. Allanen också spelare. Nämnde vi inte, Öling i Rosengård. Mm. Men också att du har Franzi på topp som spelar ändå Real Sociedad. Summanen som gick till Tottenham nu inför säsongen. Så att de har ju ändå en del bra spelare. Hyrnen har spelat i Juventus ända sedan det laget startade, men ska ju nu gå vidare någonstans, oklart vart. Men jag menar, det är ändå så här, det känns också som att även fast man nu har hamnat i en sjukt tuff grupp och har ju noll chanser, och det ska mycket till för att man ska ta sig vidare.
Nej, man har noll chanser.
Så känns det ändå som att det är ett finskt lag som kanske är det bästa någonsin.
Ja, så är det ju absolut. Och som sagt, med tanke på alltså det EM-kval man ändå gör, även om det då är 2 år sedan det avslutades för att ta sig hit, så är det klart att den här generationen vill försöka kröna det.
Ja, och göra bra prestationer, men att ta sig till ett EM är liksom ingen självklarhet längre, utan nej, det är tufft, och jag menar, det ser vi på de här grupperna nu när vi är snart halvvägs in i våran guide Totski 5 här. Alltså, det är bra lag rakt över. Ja, och Finland är också ett jävligt bra lag, och det är inte bara att gå ut och sopa de här banan.
Vad som än händer, så har du ju tre alltså, enorma matcher och alltså, folkfesten att bara att följa det här landslaget och försöka jobba in skrällen. Så vi ska såklart följa Finland, men kämpigt.
Vem är MVP då?
Ja, men Petronella nämnde ju ett helt gäng spelare, men hon nämnde faktiskt inte det som jag ändå plockar ut som en MVP i det här laget, och det är Emma Koivisto. Är i sin prime, då får man säga, spelar mer eller mindre ordinarie i Brighton vecka efter vecka. Ja, men en av spelarna i det här finska laget då, som spelar på den absolut högsta nivån vecka efter vecka, kan användas både på mittfältet och i backlinjen, har fått fylla ut olika roller i det här finska landslaget, kanske just för att hon har den...
Lite David Alaba.
Ja, precis. Du är så pass bra i förhållande liksom. Till vissa av dina lagkamrater.
Var får vi ut mest av henne?
Liksom? Exakt. Men hon kommer betyda väldigt, väldigt mycket för att hålla ihop det här finska landslaget, oavsett vad man väljer att använda henne.
Spelade ju i när Häcken då tidigare var Kopparberg och var där i 3 säsonger innan hon gick till Brighton. Mm. En väldigt bra spelare, så absolut MVP.
Mm. Härligt. Stjärnskott?
Ja, men stjärnskott, jag har faktiskt gjort det så enkelt för mig här att jag har valt, alltså både vår gumma och stjärnskottet hämtar vi från Vittsjö.
Sällström. Ah.
Och vår gumma då, byter lite kronologin här, men det är Linda Sällström. Vi ska jobba in ett jävla mål för henne, men vi har ju hyllat hennes betydelse i Vittsjö hela säsongen. 46 landslagsmål på 103 tävlingsmatcher. Och,
har ju varit lite skadad.
Lite skadad, absolut. Lite upp och ner. Samtidigt, det här blir ju hennes stora, alltså, som för så många i en viss finsk generation, så är kanske detta, alltså, det här är chansen att gå ut till tre stora slutspelsmatcher och få chansen att suga i allt det som det här kommer att bjuda på. Så jag hoppas att hon får chansen att spela. Vi kommer att jobba henne från vårt håll. Och det, att få hon dunka dit, det hade ju varit...
Då jublar vi.
Då jublar vi och rublar vi kanske också.
Ja, kanske vi kommer det, men stjärnskott...
Ja, men där finns ju också i Vittsjö Jutta Rantala. Kan vara lite av en EM-joker för Finland. 22 år gammal. Lämnar ju Kristianstad i vintras för Vittsjö. 4 mål på 11 matcher.
Gjorde hattrick mot AIK.
Jag skulle precis säga, det är ju lite dopat då av att AIK har hjälpt. Som så många andra lag i Damallsvenskan har de hjälpt till och öka på målskyttet lite. Men är ju partner till Sällström i klubblag. Nu är väl frågan om båda de kommer få chansen från start här. Men Sällström jobbar vi in och Rantala kan komma in.
Och vad har vi då på Robalainen?
Robalainen. Ja, men det är ju ändå för att vi ska jobba vår gumma stenhårt här, så är det bara Linda Sällström gör mål. Och med tanke på vilket motstånd som det bjuds, så är det fan lättare sagt än gjort i sammanhanget. Så över alltså 0,5 i gruppspelet kan vi säga. Det kommer inte bli mer än gruppspelet. Nej. Men vi kan säga gruppspel.
Hörrni, det här var grupp B med Tyskland, Spanien, Danmark och Finland. En stentuff grupp. Och nu känner jag också att vi har stenkoll på läget, eller hur?
Verkligen.
Och om man vill följa detta, hur gör man då, Robin? Då skaffar man C-more, eller hur?
Då skaffar man C-more, så ser man matcherna reklamfritt. Och det finns väl en kod också kanske, så man kan få precis lite extra bra grejer, va?
Ja, men jag tänkte precis kolla med dig om du har koll på den koden.
Vipsommar22Tutto.
Jajamensan, Vipsommar22Tutto. Då får man halva priset i 3 månader på C-more Plus. Och då ser man inte bara streamar, men inte bara reklamfritt då hela mästerskapet, utan där finns ju fotbollsrättigheter som Champions League, Serie A, La Liga, men också alla filmer, serier, allt barninnehåll och så vidare och så vidare. Underbart ju.
Sommaren är ju räddad, hör jag.
Jajamensan. VIP Sommar 22 Toto alltså. Detta var grupp B. Och ni hör ju alla grupper och alla lag här i vår Totski 5-guide. Så det är bara att ratta in. Vi hörs snart igen.
Det gör vi.
Ciao. Stort
tack, Robin. Bra rattat.
Ja, grymt.
Ciao.
Ja, sen är det din tur på grupp C.
Ja, det kör vi.
Ciao.
Ciao.